Podplay.
Vad säger du, Martina? Är du intresserad av en Fanny och Alexander jul eller är du intresserad av en Norén jul?
Nej, men jag tror att det kommer att bli en sorts mishmash den här julen för oss. Därför att barnen och jag har bestämt att vi ska gå all in. Så att på ytan kommer det vara Fanny och Alexander. Jag kommer vara tomte. Vi kommer pynta järnet och sådär. Men naturligtvis så är jag på något sätt... Lars Norén är ju Beppe Wolgers från Hades. Alltså på något sätt så har det blivit ett inslag i julmyset att det ska vara lite Norén. Och jag kommer ihåg att Lars Norén själv sa i någon intervju så här att han var ju helt medveten om det med Norén-jul. Men att hans egna jular i allmänhet var väldigt trevliga. Så att han hade inte haft så många egna Norén, säkert när han var barn. Men han hade inte haft så mycket Norén-jul. Och om man läser hans dagböcker så märker man ju att han är ju ganska, var ju ganska pysslig. Han städade. Det är ganska mycket om hur han skurar golv och han är noga med heminredning och rätt mycket hushållsarbete. Eller hur? Det är ju lite Kristina Sandberg också.
Ja, det är det faktiskt.
Nej, men du vet. Pyssla i hemmapyssel är det ju.
Mm.
Och pjäserna finns ju också ganska mycket inslag. I alla fall till exempel de borgerliga kvartetterna eller Tiden i vårt hem som vi ska se nu.
Vi ska det.
Då var det dags för lunch med Montelius igen. En podcast från Expressen Kultur som brukar utspela sig på en restaurang. Men den här gången har Martina och jag valt att gå och se en Norén-pjäs, nämligen Tiden är vårt hem på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Jag heter Gunilla Brodrej. Nu börjar det.
3 timmar, 45 minuter. Stockholms stadsteater. Regi Erik Stubö, som ju Lars Norén älskade. Och alltid hyllade.
Mm.
Jättemycket.
Jag älskar också Erik Stubö.
Jag också. Jag tycker att han är snygg dessutom.
Det gör ju ingenting.
Han har det lite pojkaktiga busrufset. Nej, förlåt.
Ja, vi kommer inte få vila ögonen på honom. För Nej. Som du också vet, som är regissör, så är inte regissören i huset.
Nej, inte varje kväll.
Men man vet ju aldrig.
När som helst kan de dyka upp som gubben i lådan. Jag ser min föreställning någon gång i veckan fortfarande.
Ja. Men vet du vad jag har gjort idag? Jag har alltså växlat mellan Fanny och Alexander och Natten i dagens mor.
Har
jag har
du?
Haft liksom båda på min skärm. Och så har jag bytt lite ibland. Så jag tittar på...
Vad gjorde det med dig, Gunilla?
Vad det gjorde med mig?
Ja,
men det gjorde att jag hittade ett sätt att lite grann hantera läget på min arbetsplats just nu.
Ja, hur är läget egentligen? För att vi som inte... Jag mejlar ju bara till Expressen. Jag är aldrig där.
Nej.
Så jag vet inte, vad fan är det som händer? Eller vad kan du berätta?
Jag kan inte gå in på det förstås i detalj. Och också med den orsaken att jag inte vet så mycket om det. Det är lite så här, vi jobbar på kulturredaktionen. Och kulturredaktionen är som en liten egen planet. Frikopplad från övriga tidningen. Vi sitter liksom också rent fysiskt inte i kontakt med nyhetsredaktionen.
Nu låter ni sitter väl inte ens inom hörhåll, vad jag förstår.
Nej, inte
så ni kan inte lyssna när de bråkar på
det
andra.
Kan vi inte.
Nej.
Och jag kan ju bara dra väldigt väldigt kort vad det handlar om, och det är att det är ett reportage i ETC, dagens ETC, som leder i bevis med hjälp av ett 40-tal vittnen nere nu om att det är hemskt att arbeta på Expressen nu, men kanske allra mest historiskt.
Mm. Så kan du inte säga att jag är överraskad.
Men det är svårt med så många anonyma vittnen. Det är jättesvårt att ta ställning till det. Men jag har all respekt för många av dem som berättar, och jag känner en enorm ödmjukhet, och jag är lite skakad också. För jag har ju arbetat på Expressen sedan 1999.
Mm.
Så att, och jag vill inte gå Lena Endre nu som hon gjorde för länge sedan, före MeToo. När de vittnade, hennes kollegor vittnade om olika missförhållanden och sexism.
Ja, långt före, och hon sa att det handlade om heta känslor som svallar. Och...
Exakt.
Så.
Ja. Nej, där vill jag inte hamna. Men jag kommer att klamra mig fast vid någonting som Allan Edwalls rollfigur säger i Fanny och Alexander.
Var det det som du la ut på din Instagram?
Ja, det har jag skrivit på alla sociala medier idag.
Som är det vackraste i hela filmen när han håller sitt i det talet, är det väl?
Ja, det är efter att de har haft den här julföreställningen.
Mm.
Ja. Och han står och talar med möda. Tar han sig igenom det där.
Han har så svårt att inte gråta. Jag gråter som en fontän varje gång.
Ja.
Varje gång!
Och så säger han liksom... Jag vet inte, jag blir så komiskt högtidlig.
När han pratar om den lilla världen.
Ja, exakt.
Teater.
Och det gör ju också för att binda ihop. Det är ju en lång båge från det där till Gustav Adolfs tal vid det här stora, den här liksom nästan perversa dopfesten de har.
Som då avslutar... på något sätt.
Ja, eller som avslutar. Allt.
Ja, avslutar precis. Också mastodontfilmen.
Ja.
Jag älskar Fanny och Alexander av hela mitt hjärta.
Mm. Mm.
Skådespeleriet. Mm. Berättelserna. Och den här aspekten som är just den här lilla världen med teater.
Mm. Mm.
Jag kan inte sluta älska Fanny och Alexander. Nej. Jag skiter i om Ingmar Bergman var en dålig pappa. Jag älskar den i alla fall.
Men då tänker jag att hans teater... gentemot liksom världen utanför de där tjocka väggarna, det är lite så jag tänker på min lilla redaktion.
Mm.
På kulturredaktionen på Expressen.
Ja, för där för att han... är det väl ändå ganska snällt vad jag förstår, just på kulturredaktionen.
Ja, där är det faktiskt som han säger vår teater är ett litet rum av ordning, reda. Omsorg och kärlek.
Och vet du att jag kommer ihåg, jag har sett det så många gånger, så jag kommer till och med ihåg att när han har sagt omsorg, det sista han säger är kärlek.
Mm.
Då håller det på att brista för honom. Så det blir omsorg och kärlek.
Ja.
Jag kan nästan inte säga
det. Nej, jag kan inte säga.
Och jag tror att det är lite Allan Edwall, det är klart att det är. Men ja. Allan Edwall känner ju också så.
Ja.
Han grundade ju en av Sveriges minsta teatrar, Teater Brunnsgatan 4.
Ja, det gjorde han. Och det är så fint när han... Vi måste naturligtvis spela upp det här klippet så du får höra hur han säger det.
Mm.
Men när han håller det här talet så tror man hela tiden att nu orkar han inte fortsätta. Nu blir han så överväldigad... Eller nu tappar han tråden. Men just när man tror att han ska göra det, då går han upp på det sista ordet.
Min enda begåvning, om man nu kan tala om begåvning i mitt fall, det är att jag älskar den här lilla världen. Innanför det här husets tjocka murar. Och så tycker jag om människorna som arbetar i den här lilla världen. Där ute finns den stora världen, och ibland lyckas den lilla världen spegla den stora världen så att vi förstår den lite bättre.
Han hämtar upp sig.
Ja.
För att han vill ju säga alltihop.
Ja. Ja.
Och då måste han liksom hämta upp sig.
Ja.
Men förstår ni vad vackert det är, och just det där manuset är så fantastiskt också, därför att det är ganska många monologer i det. Och de får finnas där. De får vara där.
Ja, man måste
blir inte klippta.
Nej, man vill se också hela den långa, långa versionen. Vilket jag faktiskt gör varje jul. Gärna när jag är ensam hemma liksom.
Ja, för helst vill man ju faktiskt få koncentrera sig.
Ja.
Man vill ju helst inte ha sällskap igen.
Nej.
Och att den ska börja säga, ja men vad heter hon nu igen?
Nej.
Så här, utan man vill koncentrera sig.
Ja.
Som när man läser en bok.
Ja, så är det.
Vår teater är en liten... ett litet rum av ordning, reda, omsorg och kärlek.
Är du färdig med Expressen?
Jag tror jag lämnar det där för nu. Har du någon fråga så får du gärna ställa den.
Nej, men jag tänker mig så här, jag känner igen... Jag har ju läst den här granskningen. Jag känner ju igen det från granskningen av institutionsteatrarna.
Ja, jag tänker att det finns liksom ett strukturellt problem som handlar om hierarkier, som handlar om kanske också sexism, som har alltså historiskt hängt med lite för länge kanske på kvällstidningarna.
Och så tror jag på teatrarna.
Och på teatrarna.
Det är väldigt likt på det sättet.
Ja.
Och det som behöver förändras mest av allt, förutom det uppenbara att man inte ska få hålla på att dumma sig, men det säger ju sig självt liksom. Att man ska, det ska inte gå att hålla på.
Nej.
År efter år, decennium efter decennium, samma personer hålla på och svina. Men det är ju självklart. Men sen är det andra som har med hierarkier att göra.
Detta är andra ridningen till kvällens föreställning av Tiden är vårt hem inne på Klara scenen. Detta är andra ridningen till Tiden är vårt hem inne på Klara scenen. Varmt välkomna i salongen.
Jo, att man måste kunna komma med den här typen av information ostraffat.
Ja.
Även om man är lågt i hierarkin, menar jag. Och då pratar jag inte om Frida, utan jag pratar i största allmänhet. Man måste kunna vara påklädare på Dramaten och... eller nyexaminerad skådespelare.
Om du frågar mig så tror jag inte att det har skett några repressalier på grund av avsked, därför att man har larmat om sånt där. Det tror jag faktiskt inte.
Nej, men liksom
inte.
Dålig stämning. Det, du vet, det kan ju finnas så där.
Men det kan ändå vara så där att man känner...
Man, inte vå- man tror det.
Inte ska, nej, men man kanske inte vågar vara lite vara kritisk. Men
det har vi inte det både i teatervärlden och i tidningsvärlden. Det här... doktrinen också, som jag skrev om apropå, i en mening bara apropå Staffan Hildebrand, att vi som går in i de här yrkena tänker jag måste offra allt för detta, och att man därför faktiskt drar sig för, vi har liksom, du vet, skådespelare spelar teater när de har feber före covid, journalister utsätter sig för saker, vi har den kulturen både tidningsvärlden och teatervärlden att jag ska vara en kvinna av stål. Jag ska fan inte backa för någonting. Och man lägger allt ansvar på sig själv. Är man kulturarbetare eller är man i tidningsvärlden, så är man inte så benägen att gnälla eller be om hjälp. Utan man ska vara tuff. Ja.
Vi säger så.
Ja. Och nu ska vi kolla lite Norén.
Det ska vi göra.
Det kommer bli 100% underhållning. Ingen som helst.
Vi berättar lite, några av dem som vi kommer få se här på scenen då.
Ja, det är flera mycket bra skådespelare som är med.
Rebecca Hemse, Henrik Norlén, Jakob Eriksson, Leonie Vincent, Sofia Ledar, Magnus Krepper. Vi har en historia med honom här i podden.
Absolut.
Nathalie Minnevik, Sven Ahlström, personlig favorit här.
Älskar Sven Ahlström, känner honom också. Annika Hallin känner jag väl.
Ja.
Hon var ju med i min föreställning förra året, Oskar Levertins vänner. Hon regisserade också min första pjäs.
Och hon är även med i Tystnaden, som finns att höra på Radioteatern. Lars Norréns Tystnaden. En ganska kort men ganska fantastisk pjäs. Och sen sist men inte minst, Johannes Bakunke.
Som är också skitbra skådespelare.
Ja, det här blir ju en fest. Det här blir en fest. På. Vi får se om det är det. Vi hörs i pausen.
Ja, hej på er lyssnarna. Nu är det paus.
Vi får hålla processen jättekort här.
För att vi håller processen jävligt kort. Ja. För att jag kommer vara tvungen att pissa också.
Och det är så mycket folk här.
Det är något så jävla mycket folk. Nöff?
Nöff, det har jag tänkt på.
Micken?
Det är påtagligt när jag tänker att vi kan vrida lite så där kanske.
Ja, ja.
Det här med människor är väldigt påtagligt.
Ja.
Du sitter ett par framför mig.
Mm.
Och han liksom söker hela tiden kontakt med henne. Hon är väldigt fokuserad.
Jag såg också dem. Ja. Han vill liksom viska, gosa lite.
Det känns nästan som att han... Alltså, jag undrar vad han gör med henne.
Är han kåt eller något?
Jag får den...
viben.
Ja.
Som att han blir sexuellt upphetsad av Lars Norén.
Ja, men...
Eller av till teatersalongen.
Ja,
att han
det är
inte
någonting.
Där.
Han är alldeles till sig.
Men vad har de för...
Eller har jag missuppfattat alltihopa?
Nej, han är hela tiden... Hon försöker desperat, mer och mer desperat, faktiskt se föreställningen. Alltså hon vill ju uppenbarligen se föreställningen. Medan den här mannen, som har väldigt stort huvud, på något sätt bökar. Och stökar. Och bredvid mig sitter en ung kvinna.
Mm.
Inte 30 fyllda. Kanske inte ens 25, jag vet inte. Men hon är där med en äldre kvinna som kanske är hennes mamma. Mm. Och är ändå rätt så duktig. Alltså hon säckar ihop lite ibland så där. Och hon, hon liksom knäcker sina fingerleder. Lite då och då. Smörjer in läpparna lite grann. Sådär. Lite disträ.
Mm.
Så. Men ändå. Helt okej. Okay. Hon kan gå på teater. Mm. Utan att störa.
Mm.
Och jag tänker på att förra gången jag såg Tiden i vårt hem. Var för nästan 30 år sedan. I början av 90-talet. På lilla scenen på Dramaten. Och jag kommer ju ändå ihåg det. Att jag gjorde det. Och jag tänker att det är så oerhört annorlunda att se den nu när jag är 30 år äldre än jag var då. För att den handlar om mig på ett annat sätt.
Åh mm. Oh, gud, du måste... när vi har sett färdigt och är på väg härifrån eller så. Då tycker vi, då måste vi prata om... Då vill jag höra jämförelsen.
Ja, precis.
För att jag tror vi måste förskona lyssnarna från den här upplevelsen. Hörupplevelsen.
Hörbarhetsmässigt.
Ja, ja,
men jag vill säga, utan att vara påverkad av dig nu, för att jag har ju mitt...
Förlåt att jag bombade din inlevelse.
Nej, men du får bomba, men så här... Ni ska ju också vara med på det här tåget, lyssnarna, att jag vill försöka bli bättre på självhävdelse under 2022. Och där tänker jag, utan att vara påverkad av Gunny, säga vem som är min favoritskådespelare faktiskt i den här, just den här produktionen.
Ja.
För jag har ju favoritskådespelare generellt i den här, och det är ju Sven Ahlström såklart, bland andra. Men i just den här föreställningen är Johannes Bakunke min favorit. Han är etta på min lista. Det är okulturellt att göra topplista över skådespelare, men det skiter jag i, därför att han äger i den här föreställningen.
Håller med.
Ja, vi ses efter pausen.
Ja, det gör vi.
Lyssnarna, Gunny och jag, vi är värsta Jönssonligan nu. Vi har gått in på Radisson vid Centan. Ja, det är en bild på en chic dam här på väggen. Vi har gått in i ett konferensrum där vi säkert inte får vara, och vi har inte beställt någonting. Och här finns det såna där hål där man stoppar ner sladdar.
Ja.
Jag visste att Gunny skulle tycka det var fel innehåll. Men okej, raskt över till Gunilla Brodrej, kommer du att bjuda på ett digert innehåll. Varsågod, Gunilla.
Nej, nej, för dålig. Nej, nej, men vänta då. Nej, jag kan inte. Jag är usel. Åh, vad dåligt.
Ja.
Nej, men nej. Tack för den lilla tuppluren.
Gunny, du somnade till
jag
lite.
Jag somnade till förstår. Faktiskt. Nej, det gjorde jag. Mm. Där. Kan vi börja därifrån?
Mm.
Mm. Jag... Det var en väldigt, väldigt lång pjäs.
3 timmar och 45 minuter.
Ja. Och den andra delen av pjäsen utspelar sig på den här festen som Anna håller. Och efter ett tag så blev det ju sådär som det kan bli på en väldigt sen fest. För min del, jag är ju en sån som blir trött.
Mm.
Också i verkligheten. Ja, ja. Jag är trött på fester.
Ja.
Jag vill gärna gå hem och sova.
Ja.
Ja. Och precis den känslan fick jag nu. När de höll på med sina olika uppgörelser och gräl och sådär. Att jag, nej, nu måste jag sova en liten stund.
Mm. Mm.
Och det hände. Hur var det för dig?
Jag var nästan mer vaken i andra akten än jag var i
jag
första akten.
Jag har inte mig. Ja.
Därför att det är andra akten som saker och ting trappas upp ju.
Ja.
Det här är ju ganska klassisk dramatik, fast med den skillnaden, vilket vi konstaterade i pausen också, att hos Lars Norén så pratar man ofta lite förbi varandra.
Ja.
Var och en lever i sin egen verklighet på något sätt. Jag fäster mig jättemycket vid Annika Lins rollfigur Greta.
Mm.
Därför att hon, som jag gissar, spelades av Gertie Kulle för 30 år sedan på Dramaten. Men därför att det är den som hon är gift då med, Sven Ahlströms Erik.
Mm.
Och han vill inte vara gift med henne egentligen, och hon framställs som den här fruktansvärt tråkiga människan.
Han är ju otroligt tråkig också.
Han är ju svintråkig.
Han klamrar sig fast med sina olika samlingar.
Ja.
Alltså uppenbarar sig här på scenen med en uppstoppad gam.
Ja, det är säkert kul för honom.
Ja.
Men jag vet inte, just
det är så
varför...
naturligt för honom. Så när de frågar honom vad är det här, då förstår han inte ens att han har fått en fråga.
Jaha, ni menar min gam. Ja, ja. Och det är alltså en stor fågel, ja. Gamen,
ja.
Som finns då i föreställningen. Ja, men Annika, ja. Hallins rollfigur framställs som så fruktansvärt tråkig, men jag tänkte direkt så här, det där är jag. Alla de andra är såna jävla posörer på sina olika sätt. Annika Hallins rollfigur framställs som så dum, korkad, trångsynt, en fjant.
Mm.
Nej, hon bara brer inte ut sig som ett stort jävla mesmör över hela scengolvet. Det är det hon inte gör. Ska vi se.
Jag ska se. Ja, vi ska titta på det.
Där. Där har vi Erik och Greta, Sven Ahlström och Annika Hallin. Det är ett sorgliga paret.
Så du är Greta i den här?
Jag är Greta. Vem är du?
Jag tror faktiskt att jag är Prick.
Du är Prick?
Ja. Om jag ska vara riktigt ärlig så är jag nog Sofia Ledarps Prick.
Vad är det som får dig att identifiera dig med henne?
Nej, men det är jag som tar med mig den där osten.
Ja.
Ja. Och så, nej, men jag tar disken.
Ja.
Ja, men verkligen, jag gör det. Det är inga... jag försöker... kanske anstränga mig lite för mycket. För att... dels för att bidra med någonting. Men också för att kunna försvinna iväg.
Ja, alltså, för du har någonting att göra så att du inte... Så du kan ta pauser från
jag kan
det sociala.
Pauser, ja. Jag kan liksom lägga ner min energi och kärlek i den där osten, och så kan jag liksom ge den, och ska jag springa därifrån.
Och då har du ju gjort en insats som ingen kan förneka.
Nej, men däremot så springer jag också då i armarna på någon.
Mm.
Kan det hända? Ja.
Mm.
Du ska inte tolka för mycket i det här, men jag har också en förmåga att bli väldigt förtjust i människor i korta perioder.
Alltså bli fullständigt uppslukad av.
Man fascineras av någon som man...
Man tänker att det här är, den här människan behöver jag väldigt mycket nu.
Ja. Ja. Och så håller det på ett litet
tag. Så håller det på ett litet tag och sen går det fullständigt över. Och så, det händer här också.
Ja, det gör det ju.
Ja.
Hon blir djupt fascinerad av då Jakob.
Av Jakob, ja.
Som spelas av Jakob Eriksson.
Just det. Ja, just det. Men, ja. Så på slutet så går hon ju hem med sin bonde.
Ja.
Som spelas av Magnus Krepper. Som är på, förutom då Johannes Bakunkes helt fantastiska Thomas.
Mm.
Så är det kanske också Magnus Kreppers Harald som jag blev förtjust i.
Han är ikväll fin. För han, ja, han skiljer ut sig så från de andra.
Han skiljer ut sig. Hans bonde, alltså hur den här liksom bubblan, den här, de här gamla hjulspåren som han går i liksom, och hur hans syn på världen är så väsensskild från de andras syn på världen.
Till och med mot slutet av festen, i andra akten, ja, så säger han ju att nej, men nu så ska jag ju snart gå upp och mjölka korna.
Ja, just det.
Det ska inte Jakob, det ska inte Anna. Rebecka Hems Anna ska absolut inte mjölka några kor.
Nej.
Hon går omkring i sin röda klänning och är lite på pickalurven.
Ja, ja.
Och tänker på erotik.
Ja.
Ja.
Ja, men hur var den här då jämfört med nu? Det är ju du var ju en annan person då förstås för 30 år sedan.
Ja.
Men kan du
på jag skulle något vilja sätt, jag skulle vilja gå utanför min persona nu och bli något av en gammal bakåtsträvande surpuppa, för jag vill bara torgföra min uppfattning att det är faktiskt en tragedi att man har börjat mygga skådespelarna på Stadsteatern. Skådespelare med skådespelutbildning behöver inga myggor. Det är fullständigt onödigt, och det som händer är också att alla röster kommer från samma håll. Och när man då har en ensemble med 10 skådespelare så är det ganska jobbigt också som publik att hela tiden undra vem ska jag titta på nu?
Som pratar?
För rösten kommer ur högtalaren.
Ja. Det är fördröjningar på någon sekund varje gång.
Ja.
Och det här, det är skrivet också så att allting sker. Det är som en film lite grann, att allt klipper liksom. Eller de klipper inte ens, utan allting händer samtidigt. Och hur skulle du beskriva det?
Nej, men då försvinner ju... Ja, men då kan man också regissera det så. Alltså det är ju skrivet i bilder.
Ja, och flera dialoger pågår samtidigt liksom. Mm. Och det där går ju att göra till och med i radioteatern.
Det går.
Så att man förstår att man befinner sig
man
på
olika... Man kan jobba med olika avstånd i radio. Det är väldigt
det är helt otroligt.
Lätt att göra. Så, och, ja. Olika...
och det borde ju vara ännu enklare på en scen. Men det trasas sönder av det här allmänna ljudet.
Ja, men och sen så påverkar det regin. Därför att då behöver man ju inte tänka på riktningen på samma sätt.
Nej.
Därför att det här med att höras som skådespelare handlar ju om en tankemässig riktning och kontakt med sina medspelare och med rummet.
Mm.
Och då när man är myggad så att man inte behöver det, då kan man lägga scenerier hur som helst och skådespelarna kan vara bortvända och så vidare. De behöver inte ha den här förhöjda medvetenheten om publiken. Och då försvinner också lite av kontakten med publiken. Ja. Och lite av magin i teatern försvinner också. Mm. Därför att rösterna blir strömlinjeformade på ett annat sätt. När de är mickade.
Ja.
Så det är stort, stort tumme ner.
Oh.
Det är en förolämpning av skådespelarkonsten och teaterkonsten.
Mm.
Så på det sättet så...
Och då var det som också att de försökte lappa och laga det med musiken.
Och då får den en annan roll också.
Ja.
För då kan skådespelarna tala i musik som kommer ur högtalarna.
Ja.
Det blir inga problem. Men å andra sidan så har man ju alltid haft musik på teatern.
Ja.
Så, men nu blev det en annan ljudbild så att skådespelarna på sätt pratar i musik på ett sätt som närmar sig radioteater på ett sätt men ändå utan det djup som man har i radioteater. Mm. För att i radioteater så jobbar man ju med ljudet istället för scenografi kan man säga. Mm. Så då blir det ju ett extra djup. Här blir det mer som bara radio.
Ja, det hade verkligen varit en mycket större poäng med musiken. För att det är ju som att den musik som kommer är ju också sån de spelar. De har sin, liksom, sin festkassett och sådär. Och de kommenterar musiken också. Men då tycker jag att det hade varit så mycket bättre om det hade inte varit mickat. För nu kommer liksom allting som ur samma högtalare. Det här blir väldigt, det här är väldigt nördigt på en teknisk nivå, men det är tyvärr...
Nej, men jag tycker det är viktigt.
Ja, det är...
Jag tycker det är viktigt att tänka på det.
Mm.
Och jag vill ändå framföra det.
Men jag är glad att du säger det, för jag satt och tänkte på det jättemycket och tänkte, ska det vara så här?
Nej.
Det ska, nej, det ska inte vara så här.
Skådespelarna är för bra för det också.
Ja.
Nej, men annars så tycker jag nog...
Så de hade kunnat ha en mindre... Det var en väldigt djup och stor scen. Det var klara scenen, den är inte jättestor. Men de använde den till max.
Ja, själva spelytan är ju gigantisk.
Ja, och det förstår jag inte riktigt poängen med heller egentligen.
Nej.
Jag tycker de hade kunnat...
Göra den mer intim.
Ja.
Liksom själva scenografin.
Ja.
Sen märker man ju att Eirik Stubbe har verkligen varit Norentrogen och scenografen också har varit, ska vi se vem som är scenograf. Ska vi se Erlend Birkeland, scenografi och kostym. Ljus Ellen Ruge som är en av de bästa.
Nu ska jag se hur det går, om jag kan stänga dörren. Sådär ja, nu stängde jag lite. Apropå
gått in och
dåligt
tagit
ljud
över.
Va?
Vi har tagit över hotellet. Ingen bryr sig.
Nej.
Erlend Birkeland. Lars Norén älskade ju avskalade scenografier. Och här har vi en avskalad scenografi.
Inget fel med det.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Det är absolut inget fel. Också, men med ett märkligt inslag som är att det går som en remsa längs hela fonden. Av scenen som är liksom uppe vid taket som är som en filmduk där man ser olika bilder som jag inte brydde mig om överhuvudtaget och sen så på slutet så är det eftertexter
just det.
Där det står precis alla namn på alla inklusive liksom presskontakt och sådana saker som på tv.
Jag
vet inte vad tanken var med det, annars så var det olika moln och grejer.
Det var Skåne va?
Det var ju helt enkelt Skåne.
Österlen va?
Fast det tycker jag var lite onödigt. För att de berättade ju att de är där. Men okej då. Det var liksom varken positivt eller negativt. Det var bara så att det var som en dambinda med Österlen som gick tvärs över hela scenen. Ja. Och så gillar jag också att i fonden att det var liksom för det mesta nästan inga saker alls på större delen av scengolvet. Nej. Men längst bak i fonden så var det lite saker. Det var en soffa och det var en telefon och det var
ett
piano.
Och det var en stereo. Musikanläggning.
Ja, men det tyckte jag var jättefint.
Ja,
att de hade liksom klämt ihop
på
allt.
Ja, det var bra. Ja.
Precis, klämt ihop allt i fonden.
Mm. Mm, mm, mm.
Det var jättesnyggt. Så att större delen av scenografin var helt enkelt ett stort svart golv.
Mm. Ja. Och jag tycker att det skapade lite problem att det var så, kändes så stort. Kändes som att man var satt i stora salongen, vid stora scenen.
Ja, men jag skulle tro att golvytan är nästan...
Kan det vara så?
Lika stor, egentligen. Ja, det är mycket färre platser.
Nu är vi nere på en detaljnivå här då.
Det är vi verkligen, men det ger ju liksom... Alltså, det hade varit intressant att se. Man tänker att man hade liksom halverat spelytan för skådespelarna. Vad hade hänt då?
Ja...
Kanske hade hänt något jätteintressant om de hade tvingats lite närmare oss och varandra.
Och tagit bort myggorna.
Ja. Ja. Det var vår recension, men skådespelarinsatserna ypperliga över hela brädet. Det
finns inga.
Pjäsen står sig väldigt bra.
Ja då.
För den är tidlös.
Ja,
den handlar om precis, och det är ju ganska deprimerande, att mänskligheten har ju inte gått framåt överhuvudtaget. Nej, men inte när det gäller...
Det är relationer, va?
Ja, och de har ju inte gått framåt på sen mänskligheten uppstod.
Varför heter den Tiden är vårt hem då?
Jo, men det är ju därför att just Thomas...
Det är inte tiden som går fort, det är livet som går fort, säger
exakt. De. Och Thomas säger ju också i första akten att ungefär att han inte är... Han vet inte vem han är längre.
Nej.
Han har inget hem i sig själv. Utan tiden är mitt hem. Mm. Säger han.
Paret framför oss fortsatte kämpa sig igenom sista akten. Det var... Han vände sig bort lite mera efter pausen, men sen var han tillbaka igen.
Och ville mysa och gosa.
Och jag hörde, han viskade också någonting till henne som var, jag längtar efter. Och sen hörde inte jag något mer.
Antagligen var det, jag längtar efter din vulva.
Nej.
Nej, det kanske inte var.
Nej, det kan vara...
Eller deras hund. Ja. Det kanske var, jag längtar efter... Pluppe,
ja.
Vår risenschnauzer.
Eller Tårne då, med
hasselbackspotatis. De hade bokat en sån där restaurang som har scenservering. Hasselbackspotatis, det var säkert det.
Men jag vill bara ett tips till honom till nästa gång när du går ut och ser teater med din fru. Stör inte henne med att sitta och längta efter saker.
Nej, för hon vill vara, teater är här och nu. Hon vill uppleva det. Hon upplever dig kanske dygnet runt i värsta fall. Ni kanske har varit jobbat hemma under hela pandemin. Båda två. Så behärska dig snälla. Ja. Och den unga damen bredvid mig, jag hade faktiskt undrat det under första akten om hon skulle lyckas hålla sig ifrån att titta på sin telefon, vilket hon gjorde.
Ja.
I andra akten kunde hon inte hålla sig längre.
Nej.
Så då var det ett par tre gånger som hon bara... tog upp den, hon satt ju precis bredvid mig så jag sneglade lite. Då var att hon kollade Messenger om någon hade svarat på något. Ja, fast hon hade lägsta tänkbara ljusstyrka på den.
Så det var inte så störande? Eller?
Det var inte så störande, men ja, det var lite störande, det var det faktiskt. Men inte så farligt.
Nej.
Hon var otroligt diskret. Det var mer störande.
Var som...
Nej, men det hade varit mer störande om hon hade typ... Jag vet inte.
Det var ju någons telefon som ringde med sån old phone.
Men det tror jag var hennes mammas.
Oj då. Ja, det...
Så det, ja. det är ju aldrig... Men å andra sidan, Gunilla,
ja.
Det är nästan jul.
Ja.
Ska vi vara lite förlåtande?
Det ska vi vara. Vi kanske ska liksom bara meditera lite över varför man blir irriterad på sånt där. Och sen låta det... Nej, vi behöver inte.
Jag blir irriterad därför att all publik alltid påminns inför varje föreställning. I det här fallet är en skallande högtalare om att de ska stänga av sina telefoner. Det är därför jag blir irriterad. För det är inte svårt!
Nej, det är inte svårt.
Att då, aha, någon påminner mig. Annars skulle jag kunna glömma det.
Ja.
Men man blir till och med påmind.
Ja, ja, ja.
You motherfuckers.
Men om jag får sluta på ett lite annat sätt, så har jag bara en sak som jag vill göra. Jag vill gärna ha ett råd från dig, Martina.
Okej. Okay.
Kan jag få be dig om ett råd?
Alltid.
Mm. Det är så här att jag har börjat gå hos en psykolog.
Ja.
Ja.
Mycket bra.
Och jag vet ju att du har erfarenhet av det.
Ah.
Det här är psykodynamisk samtalsterapi. Så det är inte någon jäkla KBT eller något.
Nej, för bubblan.
Nej, utan det är sån här associativ samtal. Hon lyssnar. Kommer ihåg vad man har sagt tills nästa gång.
Så hon kan ta upp något som du sa förra gången. Liksom, och säga, kan vi prata om det här idag? Ja, mycket bra.
Då undrar jag, för det är ju... Det kostar ju fruktansvärda pengar. Mm. Som en helt krassa fråga. Hur gör man för att få ut mesta möjliga av de här 45 minuterna? Har du några konkreta råd till mig hur jag ska förhålla mig? För jag har en tendens kanske att... Du vet hur jag är.
Mm, det tar ju lite tid att så att säga komma in på livet med dig. Men... det du kan, för att så här, om man ska tänka så här, hur får man mest valuta för varje jättedyr 45 minuters session, då måste man ju komma till saken.
Ja.
Och jag tror att det som du, alltså det man tänker så här skulle vara värst att prata om, det gäller att hinna komma fram till det innan man har blivit helt fluspank. Och terapi är ju ganska mycket att man sitter och drar på det, att man sitter och håller på det man egentligen vill prata om. Och så ska terapeuten liksom lirka ur en det.
Ja.
Men det bästa är att spola fram det så att man även har råd med andra grejer som man vill göra. Gå på teater och kanske åka på semester. Och då så tror jag att det är viktigt att tänka på det särpräglade i själva relationen som man har. När, alltså när du till exempel ville ha Chablis när vi kom till teatern istället för det andra vinet. Så säger man, herregud Gunilla, herregud. Då säger du, nej, det här är affärer. Och på ett sätt, nu leker jag lite att jag är du.
Ja.
Men terapi är ju också affärer.
Mm.
Terapeuten är inte din kompis. Och du kan skita i vad hon tycker om dig. Mm. Och sen är det ju väldigt svårt när man blottar sig. Man bryr sig ju i alla fall.
Mm.
Du kan verkligen tänka på det att du har ingen relation till den här människan. Den är där för att härbärgera dig. Det betyder inte att hon inte bryr sig om dig. Det kan hon ju mycket väl göra.
Mm.
Och liksom ha empati med dig och gilla dig och sådär.
Mm.
Men det hör inte hit. Utan det som hör hit är att du ska utmana dig själv så pass att du faktiskt säger de sakerna som du tycker är otäcka att säga. Som du tycker är liksom läskiga att komma, att låta någon annan ta del av.
Mm.
Om det är för att de är smärtsamma, eller om det är för att du skäms för dem, eller att var det nu, du är rädd för något, eller vad det nu kan vara. Allt som man av olika skäl inte vill uttala. Att du säger det till den här människan.
Bra.
Det kan ta flera år att våga göra det, men vill du, är du no- vill du hålla i slantarna så gör det nu.
Ja.
Nästa gång du går dit.
Tack. För tipset, det ska jag göra. Jag ska försöka i alla fall.
Ja, ni som under några av er kanske såg mig och min katt i Malou efter 10. I så fall så vill jag bara säga att jag framför gärna hälsningar. Alltså, om ni har hälsningar till Konstantin och Astrid, som inte vågade vara med i programmet men som också är min katt, har ni några hälsningar till mina katter så framför jag gärna dem, för att jag är deras presstalesperson. Nu dör Gunilla igen. Men jag är väldigt stolt över att min katt var med i Malou efter 10, så det kan ni kolla på tv4.se.
Men jag kan kanske relatera lite grann till Malou där i alla fall.
Ja.
Alltså att man, jo men att man zonar ut lite när någon pratar om...
Gunilla började gärna så här fippla med sin telefon. Och det är det som är så jävla orättvist. Därför att jag, om Gunilla berättar någonting om sin hund, jag hänger vid dina läppar.
Ja, det gör du.
Ja, och på riktigt är superintresserad.
Ja.
Men Gunilla bara, och Malou. Malou skulle för sig intervjua min katt. Men han ville ju inte bli intervjuad. Men jag var ju jätteuppspelt. Så att, men till och med för Malou var det lite, hon försökte komma på olika saker och
fråga dig.
Jaha, vilken sorts familjer tycker du ska skaffa katt? Kanske inte barnfamilj, va? Nej. Och vad betyder det för dig att du har en katt? Och han bara låg där och det som var så
kul. Det var lite som att du satt och höll en pelargon. Det var lite, förlåt. Alltså Martina, jag älskar katter, jag lovar det. Om jag skulle träffa Konstantin så skulle jag inte sluta bara titta på honom hela tiden och vara bredvid honom.
Ja.
Men det, men när du satt med Konstantin framför Malou så var det verkligen ungefär som att du satt och hade en krukväxt som hon skulle försöka förhålla sig till. Hon hade liksom ingen, det hände ingenting.
Nej, men grejen är att hundar gör ju saker, och sen så kommer ju nästa dag kommer ju Karin Götblad med sina marsvin Roger och Nala.
Ja, och det här är lilla Roger.
Ja.
Oerhört söt som ni ser, och
som liknar låter en panda.
Jag pratar, det är en hon.
Just det, ja, Roger
det är mitt
hon.
Barnbarn som tyckte att hon skulle ha ett könsrollsöverskridande namn.
Okay.
Så där är Roger. Och ja, sen har vi lilla Nala.
Just det, Nala som ligger och gömmer sig.
Jag vet inte om det går att ska lyfta upp henne kanske. Ja. Kom Nala, kan ni se. Kom, lilla gumman.
Titta.
Här har vi Nala.
Som och då är... brukar Roger bli lite svartsjuk.
Ja, då blir han svartsjuk.
Ja.
De är Nala är väldigt snäll och gullig också.
Ja.
Men till och med Roger och Nala, för de var väldigt missnöjda med, alltså Karin är ju på riktigt besatt, jag kan rekommendera det inslaget också,
ja,
det var Karin Götblad och hennes marsvin,
ja.
Därför att hon är ju på riktigt galen i de här marsvinen, och hon postar om dem på Facebook flera gånger om dagen, så hon satt ju där med dem i studion och matade dem med gurka, och så började de, marsvin har ett speciellt lite visslande sätt att pipa.
Ja, just det.
När de vill någonting.
Mm. Mm.
Och enligt Karin då, som ju kan tolka deras pip, så när de pep i studion så var det att de var dels missnöjda med de starka lamporna. De tyckte, det förklarade hon sen på Facebook, att de tyckte det var lite obehagligt stark belysning.
Ja.
Men sen var det också det att när hon gosar med en ena så blir den andra lite sotis, och så vill de ha gurka, och det är väldigt mycket. Hon hade mycket att stå i med marsvin helt enkelt. Och en hund vet man ju. En hund gör ju alltid någonting. Någonting gör den liksom. Men Konstantin låg verkligen och lekte att han var en kattskulptur.
Ja, det gjorde han.
Ibland stoppade han in nosen i kudden och vägrade att ens visa ansiktet. Men annars så låg han liksom där.
Ja.
Och jag hade ju trott att han skulle liksom klättra omkring sig. Så jag tänkte att, men gud, vad kommer hända? Han kommer att göra något jätteknasigt. Nej, han låg där orolig. Och Malou bara, hej. Hej.
Det var alltid.
Men jag tycker det är så, jag tycker det är något fint faktiskt med det. Att inte det vara så tillmötesgående hela tiden.
Ja, det är väldigt.
För alla som ska vara med i tv, de är så här, åh, var jag tillräckligt bra? Så här,
och det är ju, bara, det är ändå, det är väldigt vågat. Det vet vi alla som håller på med film. Att barn och djur är jättesvårt. Men ändå så har ju då Malou bestämt sig för att ha en temavecka med husdjur. Det är ändå... Tack Malou.
Men det är ju kul.
Ja, men det är ju kul.
Jag tycker att det är kul att titta på djur i tv.
Ja.
Och du vet det här som har varit nu under pandemin, när folks katter och hundar har gått fram och tillbaka på olika Zoom-möten och sånt där. Det är väl roligt? Jag tycker det ska vara mer djur i tv.
Ja, men det är roligt att hon försöker göra liksom gammal ång-tv.
Underbart.
Ja, ja.
Underbart. Och sen så efteråt när vi kom ut ur studion, Konstantin och jag, då hade han ju redan fått alltså studiomannen, kameramannen, flera stycken där ute, sen andra gäster och folk som jobbar på TV4. Alla ville ju ha ett Konstantin moment. Alla alltså, ville få en chans att se honom klappa.
Ni som lyssnar på det här nu, ni hör ju att vi pratar om det här på helt olika nivåer.
Ja, exakt.
Jag försöker prata om något slags, jag har något slags medieperspektiv på
jag
det här.
Jag är bara som en sån stolt mamma.
Och
han bajsar flera gånger om dagen. Så här, det går jättebra med bajseriet. Och han är en mjuk och gosig katt.
Ja.
Så du vet, det är ju sjukt. Jag förstår ju det.
Nej, jag har
men
inte
lite
sagt
kan
att
ju
det
relatera.
Är det.
Alltså, lite
jag
kan
har inte
ju relatera.
Sagt att det är det, men vi är ju lite grann som en Norénpjäs nu.
Vi pratar
med varandra, men inte alls.
Alls. Samma sak. Överhuvudtaget. Ja. Men så, min Instagram är i alla fall öppen, så vill ni se bilder på Konstantin och Astrid, hans kattkompis, då kan ni få göra det. För att då kommer ni förstå att Gunilla är alldeles för kallhamrad. Hon är alldeles för kall. Hon är empatistörd.
Jag ska ta upp det med min psykolog kanske.
Ja, säg det. Det är det svåra att föra. Du ska ta upp med din psykolog.
Ja.
Varför är jag inte mer engagerad?
Martina säger att jag är empatistörd.
För att jag inte tycker att det var fantastiskt att hennes katt var med i TV4. Säg det. Och sen berättar du för mig vilken sorts hjälp du fick.
Ja. Vi säger så.
Puss och
vi önskar alla lyssnare en
fröjdefull jul.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.